Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Idag gästas vi av årets lärare kategori ledarskap, ett pris hon mottog för några år sedan. Och idag är hon lärare på ett idrottsgymnasium och brinner verkligen för elevers psykiska hälsa, inte minst. Vi säger varmt välkommen till Matilda Karlsson.
Woho!
Ja, men först måste vi säga grattis till årets lärare. Jag vet att det var ett tag sedan du vann nu, men liksom, hur kändes det att få ta emot ett så fint pris?
Det kändes väldigt overkligt. Mm. Nu har ju lärargalan med Beata Kull i spetsen växt sig betydligt mycket större och det är mer organiserat och sådär. Men då var det, jag hade knappt hört talas om det. Mm. Så när jag väl åkte upp så hade jag väl inga direkta förväntningar alls så. Men när jag blev uppropad på scen som pristagare så fullkomligt ofattbart var det.
Så stort. Alltså, vi var på lärargalan nu i år och alltså, jag blev så rörd. Mm. Så himla fint att få hylla lärare som är sådana hjältar. När man verkligen har en bra lärare som man känner.
Det känns så viktigt att man just lyfter lärare, för det är ju någon som, alltså, jag tänker ibland så faller bort på något sätt, men det är verkligen så viktigt. Alltså jag tror vi alla kommer ihåg liksom de bästa lärarna vi har haft, hur mycket det betyder för en. Att liksom ha någon som ser en och tror på en. Mm. Så jag tycker det är så bra att man lyfter det verkligen.
Matilda, om vi ska prata just om det här med psykisk ohälsa och börja i den änden. Du som träffar barn och unga varje dag. Mm. Hur mår de på en skala 1-10 skulle du säga?
En jättebra fråga. Och tyvärr så hamnar de väl neråt 5 och neråt skulle jag nog säga. Mm. Tyvärr, sen kan det ju bero på att de som mår riktigt bra inte hörs och syns på samma vis, utan det är de här som mår lite slirigt på olika sätt som sticker ut, eller vad man ska säga. Men jag upplever att det har blivit en väldigt stor förändring åt det negativa de senaste åren. För när jag har varit på en och samma skola nu sedan 2013 och det har ändrat sig mycket alltså.
Mm. Ja, märker du att det är många fler som
Visst. Och det tar sig uttryck på andra vis. Det är mer den här prestationsångesten som visar sig både i idrotten då givetvis, men också då i studier, för de vill, många strävar efter höga betyg och de strävar efter en karriär idrottsmässigt och så ska man följa trender och man ska se ut på ett visst sätt och man ska vara lyckad på alla sätt och vis. Mm. Mm. Och det här, något fruktansvärt. Jag hade aldrig velat vara i den åldern själv idag. Mm. För det har hänt så mycket också på så kort tid. Mm. För det tänker jag nu, jag tycker inte att jag är så gammal, även om jag är över 40, men jag kan inte tänka att jag ska agera så som mina lärare agerade. För det var ett helt annat samhällsklimat som de var lärare i. Eller om jag tänker i rollen som förälder att jag ska hantera mina barn så som mina föräldrar hanterade mig. Det går ju inte, för vi lever ju i olika universum. Mm. Och det gör ju också den här lärarrollen till en väldigt komplex roll, eftersom att det jag trodde att jag läste till att bli, det är inte det jag jobbar med.
Utan vad är det du jobbar med?
Nu är jag ju mer en helhetsledare snarare än en kunskapsförmedlande allvetare. Mm. Och jag menar, när jag gick i skolan, jag tog studenten 2002, men fram tills dess, det fanns ju inga öppna internet, liksom sökbaser på det sättet, så att man var tvungen att välja och värdera och källkritiskt granska och så, utan det var ju lärarna som hade koll, och det var ju en viss trygghet i det, att det finns någon som vet och jag kan fråga den personen.
Ja.
Idag kan jag ju ha och har ofta elever som i vissa fall kan mer om saker än vad jag kan, för att de har specialiserat sig och de är jätteintresserade av någonting och har läst in sig på saker och ting. Och då står jag bara, okej, okay, ja, jo, det är kul. Men det är inte den lärarförebilden som var anledningen till att jag läste till lärare. Den finns liksom inte idag.
Mm. Nej, jag tänker, alltså betygssystemet har ju ändrats.
Ja, gud ja.
Hur ser du på det? För nu är det ju väldigt, alltså svårt upplever jag, alltså med de här kriterierna.
Mm.
Och det är ju så här typ, har du A på allt och så får du E på M, då ska du ju typ inte kunna få högre än det.
Nej.
Och det tycker jag är väldigt, alltså svårt, tänker jag, speciellt alltså, om vi kollar typ, jag gick högstadiet. Och då hade jag liksom alltid haft väldigt bra betyg, jag tyckte skolan var rolig och haft lärt för mig. Men sen så missade jag en del i nian och lite överlag, jag hade sånt i kroppen. Och då är det liksom svårt om man har missat en del och då liksom inte får lika bra för man har missat grejer. Och sen har man liksom jättebra allt annat, men så får man liksom inget bra betyg. Hur är det? Och...
Vidrigt.
Ja.
Det är vidrigt. Och jag brukar ju på skämt, men alla elever som har haft mig då har ju hört mig säga att när jag blir stor ska jag jobba på Skolverket. för att jag och det har jag sagt många gånger till många människor, att jag tror inte på skolan.
Nej.
Och det är väl därför jag ska vara där.
Mm.
Som lärare i skolan så står jag ju under en myndighetsutövning. Och jag kan inte göra det som är min plikt. Att undervisa, att ta närvaro, att bedöma och betygsätta. Och så vet jag att det är det som gör att de här vissa då mår väldigt, väldigt dåligt. Vad gör det mig till?
Mm.
Och hade jag inte kunnat stå ut med mig själv, då hade jag ju gått därifrån. Men jag tänker ju att jag stannar ju här för att göra det så bra som möjligt. Och då kommer den här liknelsen med de som tog jobb som vakter i koncentrationsläger, bara för att kunna göra det så milt som möjligt för de som ändå var tvungna att vara där. Liksom. Att ja, men nu kanske är inte för att inte göra det jag ska, för det försöker jag ju såklart göra, annars begår jag ju tjänstefel, men ändå att lindra så mycket det bara går.
Mm.
Och till exempel det du nämner här till när man har olika kriterier och sådär, att i ett av ämnena jag undervisar då, som är svenska, där är det ju väldigt tydligt så att man kan ju vara väldigt duktig på att skriva och få ur sig, men man har jättesvårt för att stå och prata inför folk, och att det blir det då som fäller en till slut.
Ja.
Och där kan man ju ha olika inställning som lärare.
Mm.
Men vi på min skola då, där har vi också förutsättningarna att kunna individanpassa, upplever jag. Och då pratar man ju hela tiden med eleverna, att vad hade känts bättre för dig? Ska vi göra det i en liten grupp? Vill du att jag... Jag är ju en galen lärare också, så jag kan ju få för mig så här, men vet du vad, om du vill så kan jag stå på huvudet under tiden du redovisar, så kanske du blir lite mindre nervös.
Åh, vad fint!
Och då, ja, jag vet inte, antingen så är jag ju galen eller så hjälper det någon.
Brukar det hjälpa?
Det har hänt.
Alltså, hur länge
det är ju bra tips till andra lärare.
Ja, precis!
Men bara, hur länge kan du stå på huvudet?
Nej, man svimmar nog till slut för att allt blod kommer till huvudet. Men...
Ja, nu förstår jag varför du blir årets lärare. Här har man en människa som verkligen gör allt för att eleven ska må bra, sätter elevens hälsa och utveckling främst.
Ja, och avdramatisera.
Ja,
för att det är också sådär att ibland så blir jag sådär, jag är ju inte klok. Om någon ser vad jag sysslar med så... Och så sitter jag och berättar det. Men jag hade ju en föreläsning då för några veckor sedan. Och de tycker det är jobbigt att sitta och lyssna länge. Och då är det så här, men vad hade kunnat hjälpa? Men jag slänger fram lite målarböcker, lite ritpapper, lite sån här poppigt som man sitter och knäpper
stress,
på.
Liksom.
Ja, precis. Ah, cool. För att om det hjälper någon, vad ska jag vara någon... skitnördig människa som bara, nej, nu ska ni bara sitta rakt upp och ner.
Gud, vad
det
fint.
Hjälper ju liksom inte så.
Ja, men verkligen.
Alltså, och så delade jag ut Nerf-pistoler.
Oj,
så sa jag,
som sköt en.
Ja, när de inte orkade lyssna längre så sa jag, när ni behöver en paus, skjut mig.
Oj.
Och då satt de ju så här bara, oh, så. Sen kanske det tog bort lite koncentration när vissa satt och funderade på undrar när de ska skjuta henne. Men
du fick prata lite innan
de provade. Jag fick prata ganska länge.
Ja, bra. Ja.
Jag tycker det är så fint, för jag tänker, alltså, jag till exempel, jag kan lyssna bättre typ om jag ritar eller whatever. Och att vissa lärare har varit så här jätteokej med det och så här, kör på. Men andra är ju så här typ förnärmade så här, ja. Du lyssnar inte, eller om man typ vill ha musik under lektionen att det är liksom, du arbetar inte. Men att liksom inse att alla funkar inte på samma sätt och erbjuda det, för att det gynnar ju.
Ja, ja, ja.
Alltså eleverna.
Jag vinner ju på det.
Ja, så jag tycker det är så bra.
Eller om det kommer någon elev och de är så trött. Jag har ju då som sagt idrottare, och då kan de ha kommit hem från match klockan 2 på natten och ändå ska upp och vara i skolan och sådär, och jag har filtar i mitt klassrum och kuddar och sack och säckar och sådär, att vill du ligga på golvet istället så gör det och lyssna det du kan liksom.
Ja, för du undervisar i ett idrottsgymnasium, ja. Och vi inte sa det tidigare ifall någon sitter och undrar.
Ja. Jag är på ett idrottsgymnasium som är privatägt. Ja. Det tillhör ingen koncern eller så, utan vi har en enskild ägare.
Ja.
Och sen är det 3 skolor då totalt i Halmstad, Karlskrona och Göteborg.
Ja.
Och vi har vd:n sittande i Halmstad där jag. Ja.
Är det några speciella sorters idrottare du har på skolan?
Vi har hockeyelever, fotboll, golf, handboll, innebandy. Och sen har vi ju gym fitness.
Vad är det för något?
Det är ju, då tränar man ju på gym då, och då kan det vara antingen de här som har någon annan idrott, till exempel de håller på med ridning, eller de håller på med simning, eller de håller på med boxning, kampsporter, olika så, som då vill, men behöver träna liksom upp till det. Sen finns det ju de som till exempel spelar fotboll på fritiden men väljer gymfitness för att det inte ska bli för mycket fotboll då till exempel.
Kul.
Men
du verkar ju verkligen värna eleverna och se till deras, vad behöver jag nu så att säga. Jag tänker, du sa jag skulle inte vilja vara ung nu, men jag vet ju att du själv när du var tonåring också hade erfarenheter av psykisk ohälsa.
Ja.
Berätta, vad var det som hände då?
Nej, så här i backspegeln så vet jag nog egentligen inte heller riktigt fortfarande vad det var som hände, mer än att jag började få ångest i 7:an och fick, vad jag förstått nu i efterhand, panikångestattacker liksom. Och enda fördelen kanske med att vara ung idag och må dåligt jämfört med då var ju att då pratade man ju absolut inte om det här. Och då var det ju något fult, något som man skulle gömma undan, och du får inte säga till någon att vi åker till en psykolog. Och jag minns att vi var hos en psykolog vid ett tillfälle, men då var det, du har en trygg familj och det går ju bra i skolan och du har ju vänner och du gör ju detta och detta, och då hade man inte riktigt rätt att må dåligt, så då fick man liksom bita ihop.
Kommer du ihåg vad som hände när du fick panikångest?
Jag hade nog gjort någonting som jag visste att mina föräldrar inte skulle gilla riktigt. Så det var inte kopplat till skolan eller så. Och det hade kunnat vara ett helt eget avsnitt, men jag är uppvuxen i en frireligiös kontext. Och den i sig är kärleksfull på alla sätt och vis. Men där kommer det ju en del skam och skuld. Beläggning som, det var anledningen till att jag läste till religionslärare sen, för att det är samma sak där, jag tror inte på kyrkan. Men som sagt, det hade kunnat vara ett helt eget avsnitt. Så det var nog mycket kopplat till skuld och skam. Inte uttalat av någon i min närhet, utan det var nog jag själv. För då hör ju saken där också att jag är högkänslig också. Och det faktum, jag vet ni har haft ett avsnitt om det som jag har lyssnat på här. Det faktum då att man tolkar in att andra är besviken på en hela tiden, så föddes nog den här ångesten och jag började självskada.
Oj, vad jobbigt.
Och det, ja, men jag tyckte ju inte att det var jobbigt, för det hjälpte ju. Och sen höll jag nog ihop ganska så bra, för jag hade ju jättemycket på gång hela tiden, och när jag hade det så höll jag mig själv i schack. Gick min egen väg och stark i mig själv och hängde mest med killar snarare än tjejkompisar, för det tyckte jag var lite klurigt så. Och sen visste jag ju vad jag skulle bli när jag slutade gymnasiet. Då skulle jag ju läsa till lärare.
Mm.
Och den största revolten jag gjorde mot mina föräldrar, det var när jag skulle välja gymnasium, för att jag hade ju betyg nog för att gå vilket program som helst. Och då valde jag barn och fritid. För där behövde man knappt betyg eller på sig för att få komma in. Men det hade jag bestämt att jag ska gå där, och jag åkte upp till gymnasiechefen som vi hade på den skolan och berättade att jag ska in på lärarhögskolan. Vad behöver jag? Och så skräddarsydde han ett program så att jag gick barn och fritid, men läste en del då med samhällsprogrammet för att vara behörig till lärarhögskolan.
Det var ju drivet.
Ja, det var det.
Men vad var det som fick dig att vilja bli lärare?
Alltså, jättebra fråga.
Ja.
Jag har velat bli lärare sedan jag var 3-4 år.
Jaha.
Jag startade min första klubb som jag bestämde. Jag har alltid gillat att bestämma.
Ja, det tycker jag också.
Ja, och det ska vara på mina villkor och så. Så att det har jag sagt från dag ett liksom. Och sen har det ju ökat i ålder, så att från början så vill jag ju vara på förskolan.
Ja.
Men sen när jag själv blir lite äldre så vill jag ju vara på lite äldre så. Och sen när jag väl skulle läsa till lärare, då blev det ju gymnasielärare. Och nu är jag ju föreläsare också då i vårt, jag har ju ett företag också. Mm. Och då är jag ju på högskolan ibland och föreläser, så att nu är jag ännu
härligt. Och vad var svaret på frågan? Var det att få att bestämma då?
Ja, det var det nog. No. Inledningsvis så var det det.
Mm.
För övrigt så är det att jag kan inte göra något.
Mm.
Om jag hör att det liksom här finns det utrymme att komma åt människor och göra skillnad.
Mm.
Och då vet jag att när vi skulle... Man måste tydligen ha ämne när man är lärare.
Mm.
Mm. Och en del blir lärare för att de älskar sitt ämne. Jag var ju snarare så att jag vill vara lärare för att jag vill vara bland ungdomar. Och då vill jag vara någonstans där man kommer åt alla. Mm. För man kan ju engagera sig i ungdomar på massa olika sätt. Men om jag skulle vara på en kulturskola eller i en idrottsförening eller så, då är det ju ändå bara en speciell grupp med ungdomar. Här kommer man ju åt alla. Och jag tänker ju det här också att jag som lärare, jag vill ju kunna göra någonting för alla. Mm. Sen vet ju jag att det kan man ju inte göra. Ingen kan göra allt, men alla kan ju göra något.
Mm.
Och de här eleverna som jag har, och de också då som nominerade mig, och när man läser nomineringar så... Det handlar ju inte om att du förklarade så att jag förstod. Det är sällan det som är det viktigaste, utan du fick mig att känna mig trygg i klassrummet och därför kunde jag lära mig.
Mm. Det där är ju så viktigt det du säger. Och hur gör man det? Då bara tänker till alla lärare som lyssnar där ute kanske, och andra arbetsgivare håller jag på att säga när man blir äldre också. För den där frågan kvarstår hur gammal man än blir. Men innan man är trygg, då kan man ju inte lära sig någonting.
Nej.
Så hur gör du för att bygga trygghet hos en elev som kanske känner otrygghet, panikångest eller vad det nu kan vara?
Jag börjar ju varje gång jag träffar en klass för första gången, så låter jag dem skriva. Jag har ju som ett frågeformulär nästan, digitalt. Vi jobbar ju med datorer och har ju bra program och sådär. Där de får skriva, där jag frågar olika saker. Är det så att jag har en ny etta så känner ju inte de varandra. Och då ställer jag ju vissa frågor kring hur de upplever, vad de tycker om att prata inför folk. Eller hur det kändes att komma hit idag. Eller massa olika, favoritfika och älsklingsdjur och allt möjligt för att de ska få känna. Och då tycker jag det är en väldigt bra grej att låta dem skriva svar.
Ja.
För att det är jobbigt att prata, framförallt när det är folk som man inte känner. Jag brukar ju presentera mig själv också väldigt tydligt med liksom vem jag är som person och varför jag är det. Att jag är en busig jävel, höll jag på att säga. För att jag är lilla syster och berättar liksom mycket om mig själv också. Så att de kan känna att men nu har du berättat saker om dig. Då vågar jag ju berätta för dig.
Mm.
Så. Och sen poängterar jag jättehårt och har med en fråga också. Finns det någonting som du verkligen vill att jag ska veta om dig? Och så drar jag ju mina exempel. Det kan vara att din katt dog igår och du är jätteledsen, eller din farmor har börjat åka skateboard och det tycker du är pinsamt, eller vad som helst liksom. För att det finns ju saker som kan hjälpa mig att bemöta eleverna på rätt sätt. Och förhoppningsvis då så anförtror de ju att ja, men jag har dyslexi eller jag har detta eller detta. För där tror jag vi har jätteviktiga nycklar. Mm. Att hur ska jag kunna hjälpa den här eleven om jag inte vet vilka svårigheter den tampas med?
Mm.
Och om det då är så att ja, men jag måste sitta längst bak i klassrummet. Bra, då vet jag det. Och även om jag oftast har bestämda platser, för det tycker jag är bra,
mm.
det inger trygghet, då tar jag ju hänsyn till den typen av information. Mm. Och sen det där man då har frågat, favoritgodis eller vad det nu kan vara, så kanske man vet sen att åh, nu ska vi ha ett jobbigt prov här, men då ska jag köpa på mig lite. Mm. De har ju faktiskt svarat, det var många som hade kladdkaka i den här klassen, ja, men då tar vi med oss det här under tiden eller så.
Mysigt.
Ja, men det krävs så lite. Ja,
att bara se.
Ja.
Ja, men också det här säger de att ja, men liksom skriva
ja.
Svar istället. För vissa har jättelätt att prata och andra mm. tycker att det är fruktansvärt. Mm. Att det är liksom typ det värsta som finns. Att
ja.
Speciellt tänker när man börjar ettan och man redan tycker att det är obehagligt. Liksom, nu ska jag ställa mig framför mina nya mm. klasskompisar och det här kommer att men liksom att få göra det och men bara liksom bygga ett förtroende.
Ja.
För det är hur skönt som helst att man liksom kan. Ja, men just som du säger, om ens katt har dött, det är liksom mm. jättejobbigt kan mm. det vara. Liksom att man kan berätta det mm. att det inte känns jobbigt.
Nej.
Utan att det liksom
ja,
finns
men
någon
visa
trygghet
på en där. Förståelse.
Ja, och det bygger ju verkligen förtroende.
Ja.
Liksom.
Och det är också så här en del då lärare som bara, nej, det tänker inte jag lägga tid på. Nej, men då slipper mm. du ju lägga tid på massa annat sen.
Mm. Exakt.
Och där är det också då om jag får dem i tvåan eller trean för att jag beror på vilka ämnen det är och så. Då brukar jag ju fråga vem i klassen känner du dig mest trygg med och vilka känner du dig minst trygg med?
Mm.
Det betyder inte vem tycker du sämst om. Det är inte det jag frågar, utan jag frågar vilka de känner sig eller trivs bäst mm. med. För att då kan de också lita på att när jag gör grupper eller när jag gör bordsplaceringar eller så, då tar jag hänsyn till det.
Mm.
Så att de kan känna, när de kommer in i mitt klassrum, då ska de känna att det är inget farligt.
Det där tycker jag typ att alla borde göra.
Ah.
Så vet jag att alltså, även fast det är folk man ja, men tycker om egentligen. Mm. Men så hamnar man i en grupp där typ alla, förutom mig själv, är så här bästa kompisar. Mm. Och gör allt tillsammans. Det kan liksom mm. bli ganska svårt man ska göra något allihopa. Yeah. Och så blir det liksom ändå väldigt grupperat. Behöver inte vara något fel på
Nej.
Dem. Men att man känner liksom att här kan vi samarbeta. Man blir inte utanför.
Nej, precis.
För det kan ju också vara jättejobbigt om man redan mår dåligt och hamnar med folk man inte alls liksom känner egentligen
Nej.
Utan det blir ju bättre på alla sätt och vis.
Ja, ja. Liksom... Så får man spara sin energi också för att annars går ju så mycket energi till att hålla en fasad uppe och man kanske inte vågar komma med sina idéer för att man tänker vad ska de tycka då och sådär.
Mm.
Så att det jobbar jag mycket med.
Mm.
Och som sagt då att skriva svar tycker jag. Och lika då om de ska ha, nu hade jag en grupp som jag tog efter jul och då när de skulle ha sitt första prov, då hade jag min sista frågorna sen att hur tycker du att jag sköter mig som lärare hittills? Finns det någonting jag kan göra annorlunda?
Åh, hur ja, jag svårt älskar är det. Jag får rysningar här nu. Jag tycker det är så fint att man får ge feedback åt båda håll.
Ja.
Mm.
Att, och det blir också så här... Ja, men maktbalansmässigt,
ja,
bara att man frågar det är så himla sympatiskt.
Men borde, vi är här tillsammans.
Ja, men det borde ju, alltså alla arbetsledare ute i arbetslivet som har någon slags vett och sans ställer ju också den frågan vid utvecklingssamtal.
Mm.
Inte bara sådär, jaha Matilda, nu ska vi gå igenom din prestation här. Jo, jag ser ju att du försöker prata i micken, men det är jättebra om du kunde göra ditt och rutten också.
Mm.
Och så inte en annan fråga, men vad tycker du Matilda? Hur sköter jag mig som arbetsledare? Det borde vi ju, om man inte har kommit dit, så
och det
på
är, ju, det är
nu.
Ju inte svårt.
Nej.
För det är också sådär, nej men jag har inte tid att ta in vad eleverna fast det handlar om att lägga till en fråga till på ett prov.
Vad är den bästa insikten du har fått från deras respons då?
Tyvärr så svarade ju alla nu att nej men du sköter det jättebra. Och det är ju bra såklart.
Ja.
Men det visar ju också att jag vill att de ska ha ögonen på mig.
Mm.
Och jag börjar ju då, som jag sa, så presenterar jag mig väldigt ingående i första lektionen. Och det är ju en liten vattendelare, för alla vill ju inte dela med sig av sig själva som lärare. Man kanske vill ha sitt privata för sig själv.
Mm.
Och den är svår, för att man kan ju inte kräva att alla ska berätta allt om sig själva. Men man kan i alla fall berätta, hur vill jag vara som lärare? Mm. Och det visar jag, det skriver jag ju upp på min presentation när jag presenterar mig, att jag vill vara tydlig, jag vill vara rättvis, jag vill vara kunnig, och sen förklarar jag vad jag lägger i de orden. Att vara rättvis för mig, det betyder att den som är blind, om det skulle finnas någon sån, har rätt till blindskrift. För det är inte mer rättvist, för den personen ser ingenting. På samma sätt som att en person som har panikångest och mår bra av att sitta vid dörren ska få sitta vid dörren. För det är inte mer än rättvist.
Mm.
Och det lägger jag liksom till grund för. Och skulle det vara sen att jag missar en gång, då säger de ju till mig, för vi har det öppna klimatet. Att du vet ju att jag behöver sitta där. Bara, just det, förlåt. Det glömde jag liksom.
Så en tydlighet med värderingar.
Ja,
det tycker jag är jättebra. Alltså för det är också skönt. Alltså när jag har haft lärare typ nu i gymnasiet så är vissa jättebra på det. Jag hade alltså gulligaste matteläraren någonsin i ettan. Alltså, han var så jävla bra. Tony, bästa.
Mm.
Men liksom också att man har en tydlig vem man är som lärare.
Mm.
Att man, för det blir också mycket lättare som elev. Att det är så här funkar den läraren. Det här är liksom vad jag behöver visa. Eller, alltså det blir mycket bättre kommunikation än att en lärare liksom inte säger någonting. Man får visa sig till det.
Mm.
Utan att man liksom har så här funkar jag, så här funkar våra lektioner.
Ja.
Och så här kommer det vara.
Ja.
För det blir liksom en jättebra introduktion.
Yes, och just det där med tydlighet. Jag frågar ju lite elever så här nu. Bara för att jag vill inte bara prata utifrån mig själv här. För att jag,
ja, vad kul.
Just så där,
vad säger de?
Nej, men för då frågade jag, har du varit min elev? Och om jag har fått dig att må bättre på något vis, vad gjorde jag då liksom? Och det är ju så små saker.
Ja, berätta, vad spännande. Ja,
men du såg mig. Du fick mig att tänka på annat när jag mådde dåligt. Eller du är så tydlig. Mm. Det är ju många som säger det liksom.
Mm.
Jag har lite fusk.
Ja, men det är jättebra.
Här till och med.
Ja,
men, kan jag passa på?
Jag infogar lite där medan jag säger det där, för OSA brukar man ju prata om när det handlar just om psykisk ohälsa på arbetsplatser, alltså organisatorisk och social arbetsmiljö.
Mm.
Och brukar dyka upp i undersökningar, vad är det som gör att folk antingen får psykisk hälsa eller psykisk ohälsa?
Yeah.
Och just det du talar om, att det finns en tydlighet och att man blir sedd, är ju liksom två av de absolut viktigaste faktorerna.
Ja, och där blir det också det här att bli sedd och tydligheten. När vi pratar om elever med vissa svårigheter, jag fick lära mig nu att man pratar mer och mer om NPS snarare än NPF. Och då står det för neuropsykiatriska svårigheter.
Mm-hmm.
Och då tar man bort fokus från att det ska vara så diagnosfokuserat, utan man kan ha psykologiska...
neuropsykiatriska funktions... neuropsykiatriska, vad nu?
Svårigheter.
Ja, just det.
Och det som hjälper elever eller människor med den typen av svårigheter, det är ju sånt som gynnar alla.
Mm.
Det är ju ingen elev som mår dåligt av att jag skriver upp en dagordning på tavlan med ungefärliga klockslag. Det, är ju det gynnar ju alla liksom.
Mm.
Så den här tydligheten, det är ju någonting som alla lärare kan göra.
Mm.
Även om man inte tycker att det är inte så viktigt. Nej, för dig kanske det inte är det.
Ja, men för den lärare som sitter och fladdrar nu med öronen, du är ändå bevisat bäst på detta, årets lärare. Matilda, hur gör man för att bli än tydligare i sitt ledarskap som lärare? Tre tips.
Det första tycker jag är att du behöver fundera på, vem vill du vara som lärare? Vad är de egenskaper som du tänker att du ska utgå ifrån när du möter eleverna? Det andra tycker jag ju är att skriva upp på tavlan, om du har möjlighet, starttid och sluttid på lektion och vad som kommer att hända under lektionen. Sen tänker jag någon form av feedback av elever. Att våga fråga om det. Och det kan man ju ha system på, att amen, den här lektionen så är det du och du som får ge mig lite feedback efter lektionen. Till exempel. Och då är man smart, så ger man ju det uppdraget till några som kanske behöver koncentrera sig lite extra noga kanske. För då växer de med det uppdraget. Och sen gör ju jag vad jag vill med den informationen, såklart.
Ja, lär säkert.
Ja, precis. Men skulle det vara att det är någonting som jag inte tycker, fast det där gör jag ju, det bara missade dem.
Mm.
Möjligen då att man får fråga, hur kommer det sig att ni upplever att jag inte gjorde det? För jag hade en annan bild eller så. Men det är många lärare som tycker det är jobbigt att ta emot kritik, för att ja, men det är det ju, kan det ju vara.
Men å andra sidan, det är ju det du är ju säkert som lärare också ger dina elever hela tiden, så det kanske kan vara nyttigt att sätta sig i den sitsen och inte glömma bort det, att hur faktiskt utmanande kan vara att få inte bara positiv kritik.
Precis.
Ja, och jag tycker, alltså, jag har ju fyllt i sådana formulär själv. Alltså, jag menar, de flesta är liksom inte onda och bara, nu jävla ska jag säga att du blir värdelös, utan det är ju liksom ofta ganska konstruktiv och snäll kritik. Det är ju liksom inte att man vill någon illa, utan bara bygga. Så det är, jag tycker att det brukar vara bra. Speciellt typ när det är anonymt. Om man nu har liksom något, för att vissa lärare är lite, ja, men kan tycka att det var taskigt. Eller vad det nu är, när jag försöker vara snäll. Utan att det blir liksom, då hör jag och ser. Men det är liksom ingen speciell person.
Nej, och då blir man ju, annars kan man ju bli rädd att det ska slå tillbaka på en.
Ja.
Att om jag vågar inte säga vad jag tycker om henne, för att då kanske jag blir straffad på något. Omedvetet kan det ju bli också. Men jag tycker också det här att i lärarrollen, och där tycker jag alla olika, så jag kan ju bara prata för mig i min lärarroll, men att våga vara mänsklig.
Att, vad menar du med det?
Jo, att våga visa att man är ledsen eller att man är orolig för någonting, eller att man inte kan allting alltid, utan att vi är människor allihop. Och, för det är ju också en ny insikt att lärarna förr upplevde ju jag, de hade ju svar på allt som var jobbigt. För att då var det värsta som var jobbigt då var det som hände när man går igenom tonåren och hjärtesorg och sånt. Och så kunde de säga, men det går över och så, inte mer med det. Nu matas vi av så mycket som är så jobbigt, oavsett om man är ung eller vuxen. Och då våga mötas i det och liksom stå för att jag tycker också det här är obehagligt. Och hur kan vi ta, liksom, titta på det här tillsammans, och hur kan vi hantera detta? Och istället då lära förhållningssätt, att det här kan vi inte göra någonting åt, hur mycket vi än vill så håller han på som han gör där borta i Ryssland. Liksom. Hur kan vi hantera det som... den oron som det för med sig. Liksom. Mm. Eller när pandemin slog igenom och eleverna, de var helt i uppror. Och ska jag då stå där och bara, nej, men det går nog över. Mm. Liksom att kunna vara i det tillsammans. Liksom.
Det här handlar ju om ledarskapet över stort, tänker jag, i samhället. Det är även hur vi såg på ledarskap förr i tiden. För då var det precis som du säger. Ledaren skulle veta allt och säga allt. Och så skulle de andra typ göra som ledaren sa.
Precis.
Nu är det ju också omvänt i vilket arbetsplats som helst som är vettigt. Att det är klart, att varför skulle chefen sitta och alla svar? Om det säger att det är ett stort företag där man jobbar med att träffa kunder eller någonting. Mm. Vem vet mest om kunden? Är det den som sitter och svarar på frågorna från kunden varenda dag? Eller är det någon chef högt upp i hierarkin som kanske pratar med en kund en gång i veckan, max?
Ja. Ja, men det där är så viktigt, för så tror jag att många som går i skolan har upplevt att det är någonting och så vet inte läraren. Och då blir det liksom typ ett angrepp. Att det blir så här, ja, men du får inte veta mer än vad jag är, utan att det blir något fel. Men liksom att våga erkänna, men det där vet inte jag.
Nej.
Det är liksom hur lätt som helst. Och det blir inte att det är liksom någon tävling eller att nej, hur kunde du veta det där? Utan att det blir liksom också en trygghet att man inte kan veta allt här i världen. Man kan lära varandra också.
Precis.
Så att det inte blir någon obalans där på något sätt.
Nej. Det bygger ju snarare förtroende. Ja. Att en lärare också vågar säga, just det visste inte jag. Vad intressant. Tack för att du berättade för mig.
Precis.
Jätteintressant.
Ja.
Vad tror du att det här... Och liksom låt ställa frågor tillbaka istället.
Mm, verkligen. Ja. Men idag i skolan, det kanske du redan har sagt, men vad är det du märker mest? Liksom, vilka problem har unga idag?
Jag skulle ju svara prestationsångest, men nu är jag på en skola där vi har relativt höga intagningspoäng till exempel, och det formar ju en viss grupp av elever också. Men till exempel då det faktum att det är ett idrottsgymnasium, när de kommer till oss i ettan, då är de vana vid att vara bäst i sin idrott på grundskolan. Och sen helt plötsligt så hamnar de i en klass där de är medelmåttor typ, för att alla var bäst i sin klass. Och det brukar ta ganska så hårt. Sen går de ju upp i träningsmängd då, eftersom att de börjar träna på skoltid. Och där, men medvetenheten där kring att man då kanske ska göra karriär både som idrottare, det ställs högre krav på gymnasiet. Mm. Det är väldigt skillnad mellan högstadiet och gymnasiet i ämnen och sådär. Och sen ger det sig uttryck i oro, ångest, både killar och tjejer. Jättemycket mer killar nu. Mm. Jag har haft stora, starka hockeykillar som har legat i knät på mig och gråtit. Liksom. Och det är ju ett steg i rätt riktning eftersom att machokulturen har format mycket tidigare. Så att det är klart att det inte är positivt på något vis att många killar mår dåligt. Men jag tycker ändå att det är positivt att de vågar göra det och våga visa det.
Hur kan man hjälpa en tonårskille exempelvis då på gymnasiet som är helt förkrossad? Har du något tips till kanske andra lärare där ute som kanske är mer ovana vid situationen?
Jag tänker att, återigen, det är så lätt att säga, men det krävs inte så mycket. Man får inte vara rädd för människor som mår dåligt.
Men om man är det då? För tänk dig om det som många är, tror jag.
Men jag tänker att om du ser att en elev mår dåligt, det kan ju räcka att säga, jag ser att du mår dåligt. Du vet var jag finns.
Mm.
För det frågar jag också mina kollegor, lite så här, vad är den största utmaningen att vara lärare när man har elever som mår dåligt eller har nedsättning eller så, speciella behov eller vad man ska säga. Och då är det ju väldigt många som tycker, men det svåraste är att jag har inte kompetensen. Jag vet inte hur jag ska göra. Och där är ju viktigt att inte låta bli att göra något bara för att man inte vet hur man ska göra.
Precis.
För att du kan alltid göra någonting. Du kan, om det så är att du går till elevhälsoteamet och säger, jag har uppmärksammat att den här eleven mår dåligt, då har du gjort någonting.
Mm. Och det är väl viktigt det du säger, att förstås, även om man nu känner den oron som säkert många känner, gud, tänk om jag säger något fel eller gör något fel, jag vet inte vad jag ska göra.
Nej.
Att ändå göra någonting.
Ja.
För vi har väl ofta något slags, någon inre röst som precis säger till oss the basics, precis som att om någon är på väg att drunkna, skitsamma att vi inte har gått någon livräddningskurs i hur man räddar någon som drunknar. Man hoppar i ändå, för det är bara en instinkt som människa. Vi vill rädda liv. Alla har den instinkten och vi kommer att göra vad vi kan.
Ja.
Och den kan man ju försöka lita på, den inre rösten, och veta att jag har en inbyggd instinkt att rädda liv. Det har vi alla. Mm. Så att kanske våga lyssna på den rösten. Ja. Vad tänker du?
Nej, jag tänker också det här att om det är ovant och allt som man är ovan vid, det får man ju öva på. Och att säga till en elev som mår dåligt att jag ser att du mår dåligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag sitter här och säger en stund. Det krävs inte så mycket heller. Och det var också någon elev som hade skrivit det när jag frågade, vad gjorde jag? Nej, man kunde alltid smyga in till dig och bara vara.
Mm.
Och det kräver ju ingenting utav mig. Jag behöver inte ha 60 poäng psykologi för att klara av den uppgiften. För det är också så där, att hitta trygga ställen och platser på en skola är ju ofta svårt. Och då har jag ändå en bra skola där det är lugnt. Så att jag förstår om lärare på betydligt stökigare skolor går i taket när jag säger så.
Mm.
Men jag kan ju trots allt bara prata utifrån min verklighet. Så.
Ja, det du säger tycker jag är så viktigt. Mm. För jag tycker att dels min upplevelse av att gå liksom skolan, men många känner också, är att det finns liksom inte alltid något ställe där du bara kan chilla.
Mm.
Utan det är liksom, ja, du får du sitta på golvet.
Yeah.
Och det är liksom det man har. Mm. Och så är det liksom en korridor och så slutar alla och så kommer liksom en armé av personer som bara låter. Och det finns liksom inte ett enda ställe förutom typ toaletterna där du bara kan liksom varva ner lite om man har ont i huvudet eller vad det nu än är. Yeah. Och det kan ju betyda så mycket att nu har jag lite dålig dag, jag har håltimme och jag har ont i huvudet.
Mm.
Att kunna typ sitta i en soffa eller läggas ner istället för att liksom behöva sitta på golvet.
Yeah.
För det betyder faktiskt jättemycket att man kan få den återhämtningen.
Oh ja.
Mm.
Och det tänker jag också, många lärare kanske är rädda för att nej, men jag kan inte göra något för jag kan inte, jag vet inte hur man gör. Men du vet väl hur man gör när man låser upp till ett klassrum?
Ja, det vet man.
Och är det då så lite som krävs? Eller den här då att jag ser att du har det jobbigt och du behöver inte berätta varför, men det kan ju göra att någon känner att nu behöver jag inte upprätthålla den här fasaden. Mm. Så.
Och bara få en medmänniska som säger jag ser dig, jag finns här, du kan komma till mig. Det är bara en öppning i alla fall. Som sagt, att få vara trygg i det, att det kanske syns, men det gör ingenting när människan står kvar.
Mm.
Hon eller han vänder inte bort ansiktet och försöker blunda för mig, utan jag får finnas här fastän jag inte verkar må bra. Mm.
Och hellre som lärare att man säger lite fel än att man inte säger någonting alls. Mm. För då är det bara att man rättar sig. Eller liksom, nu blev det lite fel.
Yeah.
Men liksom, det skiter väl människor. Men bara liksom att man säger någonting. För det betyder mer än att ett ord blir konstigt. Liksom. Mm.
Eller att man blir osynlig.
Ja,
man
liksom, precis. Det är ju det värsta.
Ja, att någon bara vänder och låtsas inte se. Det är ju ändå hemskare.
Ja. Och där tänker jag också att alla skolor jobbar ju mer eller mindre med digitala plattformar. Man kan ju också bara dra iväg ett meddelande. Jag såg att du var lite hängig. Om det är någonting så är det okej att komma till mig.
Vet du, det där var så bra. Ja, det har ju vi snackat en del om.
Ja.
Att det kan vara så skönt att skriva istället.
Mm.
Alltså om man är upprörd eller vad det nu är. Dels kan det bli liksom jobbigt rent konfliktmässigt.
Yeah.
Men också liksom bara att man får tänka igenom och man behöver liksom inte sitta och kolla varandra i ögonen.
Nej.
Utan att det bara kan vara via skrift. Mm. För det är ju, kan vara så mycket lättare. Mm. Och att liksom få ut någonting. Yeah. Att det kan ju vara hur bra som helst.
Ja, precis som vi var inne på. Alltså det kan ju vara att vissa bara känner också att det krävs så mycket mod att orka uttala kanske för första gången. Kanske precis. För första gången till en annan människa överhuvudtaget. Hur man egentligen mår där inne.
Ja.
Och då får chansen att göra det utan att behöva vara rädd för att se någonting skifta i blicken i den man möter. Att bara få skriva i lugn och ro när man själv känner sig redo.
Och att ingen annan ser att jag såg att du stannade kvar och pratade med Maka. Förlåt, jag kallas för Maka. Jag heter Maka på schemat, Matilda Karlsson.
Ja.
Alla elever kallar mig för Maka. Nej, för då kan det ju bli en grej att stannade du kvar och pratade? Vad hände? Liksom så. Men skriver man så behöver ju ingen veta det.
Mm.
Men där är också en sån som skiljer sig från lärare till lärare, för att en del är ju så här, fast det har inte jag med att göra, det lägger jag mig inte i hur de mår, jag är där för att lära ut det här. Men jag kan inte, jag fungerar inte så, för att jag kan inte lära ut om de inte känner sig trygga med mig, hos mig, i mitt klassrum. Det går inte. Så om jag har ju fått kritik för det, att du bryr dig för mycket, lägg dig inte i, du har inte med det här att göra, eller liksom du gör för mycket. Ja, fast det är så jag gör. Jag kan inte göra på något annat sätt.
Det verkar som att eleverna inte verkar ha den åsikten.
Nej, det har de inte. Och det är det som är så häftigt också. För att jag har ju ett Instagramkonto för den här Maka. Då.
Mm.
Jag är outfluencer. Jag tänker inte vara någon influencer där jag lägger ut massa hela tiden. Men där har jag något litet inlägg ibland. Och det var ju där jag la ut den här frågan. Och elever som hörde av sig där nu, som då skriver att ja, men du var stöttande och omtänksam och du var rak och inte så knusslig. Du ger energi, du är lugn. Och sen var det någon då som skrev, jag vill vara den lärare som du var nu när jag är lärare. Och de tog ju studenter för hur länge sedan som helst.
Wow, vad fint.
Och då blir jag också sådär bara, jag har gjort någonting för någon. Och det behöver inte vara tusentals människor som jag har kunnat göra skillnad för. Men om jag bara kan rädda en.
Mm.
Om jag kan göra någonting för en liten unge. För att för den familjen betyder ju det allt.
100%. Alltså det är... Det här man behöver höra mer också. Jag tänker, det är nästan så att jag blir sugen på att bli lärare. Alltså, jag tycker det verkar vara på ett sätt ett fantastiskt, men man hör så sällan om det. Man hör så ofta om utmaningarna. Jag förstår verkligen att de finns, att det kan vara superjobbigt att vara lärare. Men också att få chansen att vara den här personen som man aldrig glömmer i ens liv och som kan vara den som verkligen tände ett ljus i en life changer.
Ja.
Det är magiskt.
Och där är också, för det är också den här lärarrollen liksom, att du måste försvara ditt yrke ganska ofta. Hur kan man vilja vara lärare? Mm. Och det är ju så. Men det beror ju helt på vad man fokuserar på. Alltså jag kan ju fokusera på allt som inte fungerar. Men skulle jag ha det förhållningssättet i livet för övrigt, då hade det blivit ganska krångligt. Så här, jag går in i affären och så skriver jag upp allt jag inte ska handla. Det blir jättedumt. Eller om någon frågar vad jag heter och jag räknar upp allt jag inte heter. Alltså det... Jag får ju fokusera på det som jag kan göra någonting åt. Nej, men det är ingen idé, för jag har ingen utbildning i detta. Nej, men gör det du kan.
Mm.
Eller nej, men jag kan inte, vi har för stora klasser så det går inte att genomföra. Ja, men tänk baklänges, tänk utanför, hitta på något annat.
Mm. Ja, verkligen. Ja. Jag träffade faktiskt socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall häromdagen.
Mm.
Och hon nämnde just lärarrollen och sa att i Finland, där har man lyckats på ett helt annat sätt. För där är det fortfarande så att de är som du när du var precis när du skulle välja till gymnasiet där.
Mm.
Att där säger liksom de absolut bästa eleverna fortfarande jag blir lärare.
Mm.
Så det hade varit coolt om vi liksom började återerövra den fantastiska uppgift som lärare har och berätta mer om den. Så tack för att du gör det verkligen.
Ja,
ja men om vi ska gå in på det riktigt svåra då. Hur är det om man har en elev när du ser att det här är allvar på riktigt? Det här är mer än en tillfällig panikångest, vilket kan vara fruktansvärt nog. Jag är på riktigt orolig för den här unga människans liv. Har du upplevt det någon gång?
Ja, det har jag. Vi har ett väldigt bra samarbete med elevhälsoteam på min skola. Vi har också, varje vecka har vi ju konferens med all personal och då har vi en punkt som heter elever till elevhälsoteamet. Och då lyfter vi ju alla som någon överhuvudtaget har uppmärksammat någon form av avvikande beteende eller som inte är riktigt så lik eller sådär. Och det är ju fördelen när man är på en så liten skola med knappt 400 elever.
Mm.
Kan namnen på alla i princip. Och sen lämnar vi ju över det till EHT att det blir de som får ta beslut. Men jag har ju haft elever som har följt mig dygnet runt i tanken för att de har mått så fruktansvärt dåligt. Och det svåra då, så länge de inte är 18 så är det ju mindre svårt för att då blir det ju att kontakta vårdnadshavare och så vidare. Det svåraste då är ju när vårdnadshavare inte håller med.
Mm.
Nej, men han mår inte dåligt. Nähe. Det tycker du inte att han gör, nej. Men ska han fortsätta ligga och gråta mitt knä den här veckan? Vi har ju också många elever då som flyttar till Halmstad för att gå på den här skolan. Mm. För att satsa på sin idrott. Och då vet man ju dessutom att de bor ensamma. Så jag har ju haft elever där det har varit tillfällen där den här personen får inte vara ensam.
Mm.
Jag har slutat jobba nu men jag kommer följa med dig hem. Mm. För du åker inte hem ensam. Jag tänker inte ha det på mitt samvete. Och sen att man har liksom en plan, följer med dit och sen kommer en vårdnadshavare och sådär. För att det går inte. Det har varit situationer när elever har fyllt 18 och de uttryckligen säger att du kontaktar inte mina vårdnadshavare och jag har fått bryta mot det. För att jag är rädd för ditt liv.
Mm.
Och jag kommer att ringa din vårdnadshavare nu. Och då är det också alltid kontakt med rektor. Så att du vet, kommer jag att kontakta vårdnadshavare i det här fallet. För jag känner mig så pass orolig för den här elevens överlevnad. Och jag hoppas att du står bakom mig i det. Och där har jag en jättebra rektor som i alla fall där det har varit så har stått bakom att... Självklart, jag står bakom dig i det. Och är det någon som ger sig på dig för det så tar jag det. Liksom.
Mm. Gud, jag blir helt tårögd. Men jag tycker det är så fint att du vågar.
Liksom, ja, men det är nog det också.
Det kräver mod.
Du måste våga.
Våga se och våga göra någonting.
Och orka.
Ja.
För där är också en sån, jag vet i någon ledarskapsföreläsning som jag refererade till. Vem det nu som sa det först. Det var inte jag som sa det först, men ett tips då som gavs att du ska älska dem du leder.
Mm.
Innan du gör det så kommer du inte kunna bli en bra ledare. Liksom.
Nej, det är sant.
Och det är ju starka ord att älska de där som... Men jag tänker man kan väl i alla fall försöka tycka om dem då. Jag hade en hockeyspelare, stod studenter för jättelänge sedan som svarade på den här frågan också då. Vad gjorde jag som sa? Du såg något gott i alla, skrev han. En riktig hårding som så hockey, som upplevde ofta att han blev bemött med att de är bara strulpellar som inte gör det de ska och sådär. Och jag tror att det är också en utmaning som jag skulle önska att de flesta lärare ändå kunde försöka med. Försök se något gott i alla, för det finns. Eller om du tänker dig att det här är ditt barn. Hur hade du velat att ditt barn skulle bli bemött i skolan?
Mm.
Och där kan det också vara de eleverna som är, tack och lov än så länge, väldigt få. Där jag är rädd för deras liv på riktigt. De är ju lättare att hantera för att där är det ju verkligen allt eller inget. Nu kör vi, nu det finns ingenting. Men de här som är lite mitt emellan, att mår jättedåligt. Du får absolut inte höra av dig till någon och så har de öppnat sig för mig. vilket är ett stort förtroende. Och då är ju den här att tar jag det här vidare nu, då har ju det förtroendet brytits för alltid.
Mm.
Och där är det ju en svårare balansgång.
Verkligen.
Och där hanterar jag ju det genom att själv då gå till elevhälsoteamet och prata om eleven utan att avslöja vem det är.
Mm.
Och så få liksom vägledning, hur ska jag förhålla mig här och vad ska jag tänka på? För där känner jag ju också att jag är inte utbildad att hantera elever med ätstörningar till exempel.
Mm.
Jag, när jag själv skadade så sysslade jag med vassa föremål. Så där har jag väl ingen utbildning, men jag vet på ett ungefär hur det kan tänkas kännas och hur jag önskar att någon skulle ha hanterat mig i den situationen.
Vad hade du önskat?
Jag hade ju önskat att de inte hade skuldbelagt.
Mm.
Och att de istället för att säga, men vad gör du? Har du skurit dig? Och så kan du inte göra. Det vet jag väl att man inte ska göra så.
Mm.
Och det är samma sak som de här som eventuellt då kräks upp sin mat. Det vet de väl att man inte ska göra så.
Mm.
Utan då är det återigen, jag förstår att du mår väldigt dåligt.
Mm.
Och där är också en skillnad från när jag var ung och mådde kass till nu, att då upplevde jag ett större fokus på att där har vi de som skär sig, där har vi de som kräks, där har vi de som inte äter alls. Nu upplever jag mer att det finns en tanke kring att oavsett hur det tar sig uttryck så mår alla likadant.
Mm.
Det är bara det att man tar det uttryck på olika sätt.
Mm.
Om vi har då idrottsgymnasium så kan ju det visa sig genom att vissa elever tränar 16 pass i veckan och inte äter.
Mm.
Och det är ju också ett sätt att självskada eller hantera ångest.
Hur är det, upplever du på lärarhögskolan? Nu var det ju några år sedan du själv gick där förstås, men du får väl hela tiden också nya kandidater och så vidare som är ute i skolorna. Upplever du att man får tillräckliga verktyg som nykläckt lärare ut i läraryrket med tanke på att det nu är ett nytt yrke lite grann också? Att det är nytt sorts ledarskap som krävs?
Nej, tyvärr. Och där är väl också för att det är ju så abstrakt eftersom att du läser till ett visst yrke. Och detta är lärarens roll, det här står i skollagen, det här står i läroplanen och så vidare. Och då är det ju jätteluddigt. Det som står är att du ska ge alla elever möjlighet att arbeta på ett sätt som passar dem. Ish, med mina ord.
Mm.
Och det enda man kan ta fasta på som är konkret där, det är ju hur anpassar vi till elever med svårigheter.
Mm.
Och det är ju jätteabstrakt.
Mm.
För om det är en svårighet att sitta i ett klassrum, och en elev kanske klarar av det om den får sitta längst fram vid dörren eller vad det nu kan vara. Jag tror att det är på grund av att det är så abstrakt som det inte heller lyfts.
Vad tror du skulle vara det viktigaste man skulle kunna förändra i lärarutbildningen som skulle kunna göra skillnad så att ni som lärare får bättre verktyg i grundbaslådan på något vis?
Oj, det är en jättebra och en fruktansvärt viktig fråga. Mer fokus på pedagogik, sociologi, hur olika människor reagerar i förhållande till varandra, grupputveckling, den typen. För att ämnet, om du läser till lärare i vissa ämnen, det kan man mer eller mindre läsa in, inte helt själv givetvis, men ämnet är ju inte det svåra och då är det ändå det som man lägger mest tid på.
Mm. Eller hur?
Men att liksom lära sig att vara mer ute i verkligheten och följa lärare och se hur det faktiskt är.
Precis, och lära sig mer av det, tänker jag.
Samtalsmetodik.
Samtalsmetodik och det du sa, det här, hur hanterar man också, ja men hur kan man ställa frågor om någon inte mår bra?
Mm.
Hur bygger man tillit och trygghet? Mm. Alltså sådana frågor.
Och ledarskap.
Ja, exakt.
För det är också sådär, när jag läste, nu är det ju länge sedan, det är ju 16 år sedan jag tog examen här nu, men det var väl någon kurs i ledarskap, sådär 5 poäng eller så. Jag har ju läst till ledarskap efterhand nu. Dels för att jag föreläser, eller jag föreläser ju om ledarskap genom mitt företag, men undervisar också i ledarskap. Och då känner jag att jag har ju alldeles för lite ledarskap i min lärarutbildning.
Mm.
Och då tänker jag att det var kanske för lite fokus på att läraren faktiskt är en ledare.
Mm. Precis. Ja, det är väl jätteviktigt.
För det, ja, för där tänker jag också i företag och organisationer att chef och ledare är inte samma sak.
Nej, ledare är någonting du förtjänar. Ja, skulle jag säga. En ledare är som faktiskt brinner för ledarchef. Det är någonting som står på ett visitkort som du kan bete dig som en fullkomlig idiot och fortfarande vara en chef. Liksom.
Ja. Men det är så viktigt att man har liksom en bra roll för så. Alltså man möter ju många olika lärare. Och det är så här, en lärare kan vara jättebra på vad den alltså ska lära ut. Den kan ju veta allt om religion. Men om den liksom inte är bra på att men veta hur man alltså får fokus från en klass eller liksom hur man leder. Mm. Då är det liksom svårare för alltså som elev att ens lyssna. Liksom om det bara är en, hela lektionen är liksom någon föreläsning som är liksom uppbyggd på ett dåligt sätt. Att bara ha det gör ju en mer intresserad av att lära sig. Ja. Och skapar ju en mycket bättre miljö för att just lära sig. När man, alltså läraren vet hur man ska göra.
Mm. Och det du sa bara om att få varje, att liksom försöka älska varje elev som man leder. Bara där att alla, om alla känner det, att man, den här läraren tycker om mig.
Precis.
Bara den känslan.
Aha. Och där vet jag, jag fick ett tips från någon lärare vid något tillfälle när jag var ny, att om det är någon elev i en klass som du känner att det skaver lite eller sådär, då är det den som är din utmaning. När läsåret är slut så är det den du ska tycka bäst om. Mm. Och det är ju också så här, men jag behöver utveckla mig själv och jag gillar ju när det är lite sådär knepigt när jag får gå in i klasser som inte riktigt funkar eller sådär, att yes, nu är de inne i konfliktfasen här. Nu händer grejer, nu utvecklas de liksom.
Men det är viktigt, för jag tänker ofta om man är liksom typ i ettan gymnasiet nu, att man liksom var någon bråkstak eller vad det nu är, att man ofta liksom hamnar i ett fack. Mm. Att det är liksom, ja du är... Du kommer för alltid se som mig som en jobbig person som aldrig kan vara tyst. Mm. Det blir liksom svårt att komma ut ur det. Yeah. Och då blir det liksom också svårt då, ja, man känner att man kan utvecklas. Det spelar liksom ingen roll vad jag gör, utan jag kommer alltid vara den här personen.
Precis.
För dig. Att liksom få utrymme att vad du var, du kan liksom växa som person. Att du var på ett sätt behöver inte mena att du är det för alltid. Liksom.
Nej.
För det kan vara väldigt jobbigt.
Och det är när jag tog en etta nu då. Nu tar de studenten till sommaren, hur jag nu ska överleva det. Men när de började för 3 år sedan då, så... tyckte jag det var viktigt att de också får vetskap om vad händer när en klass blir ny. Vad händer när man ska hitta sina roller? Och just tryckte på det där att du kanske har haft en roll som clownen i hela ditt liv. Mm. Men ingen här vet vem du var innan. Nu har du chansen att fundera på vem vill du vara? Mm. Och göra vad du kan för att bli den personen. Och där tänker jag också om läraryrket då. Vart vi nu är på väg... Det vet vi ju inte, för de yrkena som våra ungar kommer jobba med, de finns väl inte idag, men de behöver ju lära sig hur man funkar tillsammans med andra människor, hur man bör bete sig, hur olika människor fungerar med varann. Att berätta för dem att jag utgår inte från att ni ska tycka om varandra allihopa i den här klassen, för det gör man inte. Men vi ska respektera varandra, vi ska lyssna på varandra och så här beter man sig. Mm. Jag kräver inte att ni ska älska varandra, för det gör man inte. Men du ska fungera med alla. Om du kommer till en arbetsplats, då kan du inte välja kanske vem du ska sitta jämte eller vad det nu är, utan då hamnar du där för att du ska jobba med detta och då ska du ha övat på att hantera olika sorters människor.
Absolut.
Och jobbar du bara med dem som du känner jätteväl, då kommer du aldrig få några andra inputs, för att då kommer du bara höra det du redan tycker. Mm. Och du behöver se andra perspektiv. Du behöver jobba med andra som tänker på andra sätt.
En fråga om detta som några kallar för hemmasittare. Vi försöker...
Hemmakämpare.
Ja, exakt. Vi säger hellre hemmakämpare. Mm. Eftersom du sa det så bra till här om programmet, att det låter som att man liksom vill sitta hemma om man är en hemmasittare. Och det är klart att ingen vill det. Det är ju hemskt. Mm. Det är ju, och såklart för de elever som mår så dåligt så man inte helt enkelt kan gå till skolan.
Nej.
Vad tänker du här? Hur skulle man kunna hjälpa fler barn som unga som har det så kämpigt som man helt enkelt känner att jag kan inte gå till skolan?
Jag tänker att det finns små ljuspunkter i alla situationer. Om det så är att idag klarade jag av att gå till skolan på eftermiddagen en sväng, eller idag var jag inne på Teams och tittade vad vi gjorde på lektionen, och då är det bra. Liksom. Istället för att fokusera på det som inte funkar, så fokusera på den biten som faktiskt funkar. Det viktigaste kanske inte är att du är på plats klockan 8 varje dag, utan huvudsaken är att du kommer dit när det väl fungerar.
Mm.
Och då tänker jag också när det börjar att bli, för jag tänker att, nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag tänker att det går inte från en dag till en annan, att ena dagen funkar allting toppen och andra dagen vägrar man gå dit eller klarar inte av att gå dit. Utan jag tänker att det nog är en process som pågår successivt.
Mm.
Och kan man få in en liten ficklampa i början och lysa på det som ändå skulle kunna fungera, så tror jag att man kan stoppa det för liksom det raset, så att det inte hinner bli 100% hemmakämpande. Mm. För då tror jag att det är svårare också att ta sig tillbaka. Nämnde det lite kort att jag har ju en dotter som har lite svårt för att ta sig till skolan emellanåt på grund av oro och ångest. Och där försöker vi att avdramatisera det så mycket det bara går. Att vi utgår från att det är skolan klockan 8 varje dag. Skulle det vara så att det är någon dag, eller de dagarna när det är verkligen absolut, nej det går inte. Nej men vet du vad, då försöker vi med lektion nummer 2.
Mm.
För skulle jag ställa mig och skrika på henne, fattar du väl att du måste gå till skolan? Ja, det vet hon.
Mm.
Det behöver jag inte berätta. Och det tycker jag överlag är ett förhållningssätt som fler borde anamma i fler situationer. Istället för att berätta allting som du inte löser eller som, ja men du förstår väl att du måste göra så här. Ja, mm. De allra flesta förstår att det borde vara på ett annat vis. Jag behöver inte berätta det för dem. Eller någon har fuskat på ett prov. Det behöver jag ju inte berätta att det är fel, för det vet de ju om.
Mm.
Och då blir det ju mer, oj då, hur gör vi nästa gång?
Mm.
För du kan inte ändra på det som har varit.
Nej. Och det är viktigt också, precis som du säger, att det inte blir liksom, oh, nu har du inte komplikationerna, ajabaja, och så blir det liksom det här negativa från läraren, för då blir man ju mer avskräckt att komma dit. Liksom.
Och lika så när de här eleverna väl kommer, då är det ju så viktigt att jag bemöter mig, men vad roligt att se dig.
Mm. Det hade du behövt, Tilda, någon gång. Jag vet att du berättade någon gång att du var med om att du inte fick det med möten, och att då blev du typ ännu mer rädd för att gå, eller? Förstår du?
Ja, det var väl en vad säger man? Kurs eller klass eller vad ni säger. Mm. Och då är det så här, nej nu blev jag skiträdd för henne, så nu vågar man aldrig mer komma dit när det blir liksom en behagare att komma, och så blir det liksom helt uppregnerad så här, jaha, okej.
Okay.
Mm. Ja. Nu ska jag aldrig mer komma.
Nej, men just det, så att det du säger här nu, Matilda, att våga, att just positivt bemöta när eleven kommer.
Mm. Och också den här, alltså det är väldigt utbredd okunskap i bemötande. Mm. För det kan jag uppleva även, jag själv har ju också vissa svårigheter. Så att om inte jag får sitta där inne nu i fred och jobba, då kan jag lika gärna gå hem, för då tar jag slut. Och att då få, aha, men vadå då? Det är, får du liksom speciallösning eller så? Fast det handlar ju inte om det. Mm. Om jag hade fått bestämma så hade jag väl kunnat sitta där alla andra sitter.
Mm. Just det.
Och det är så onödigt att fälla liksom vissa kommentarer.
Och ja, det är onödigt och dumt, och jag är ju den första att räcka upp handen och säga att, jag menar, herregud, i början där, till när du hade kämpat med att komma till skolan ibland, jag gjorde ju alla de här felen, bara så att jag säger det. Ifall det är någon som lyssnar nu och tänker att gud, varför står jag där och gapar? Men jag tror liksom innan jag, och det tog lite tid för mig att fatta.
Ja, det tog många år.
Det tog många år. Men jag tror att jag hade sån panik där i början. Mm. Alltså det här, men herregud, du måste ju gå till skolan, det fattar du väl. Mm. Men gå upp! Alltså man liksom bara tänker, men herregud, hur ska du nu gå? Mm. Och det blir bara kris, och jag blev jätterädd. Ja. Jag bara tänkte, men herregud, om du inte går till skolan, då kommer du bli pannkaka av allting. Du kommer inte få några betyg, och vad kommer hända då? Mm. Det liksom bara lyser röda alarm överallt. Men det är precis som du säger, Matilda, och du också, Tilda, för den delen. Alltså att det hjälper ju inte ett skit. Nej. Det är ju helt, det leder ju ingen vart. Nej. Att man står där och gapar de här självklarheterna, som såklart det här, den här ungdomen som ligger i sängen fattar precis lika bra som föräldern i det här fallet. Frågan är ju mer, andas nu lite. Mm. Men okej, okay, vad finns ljuset här nu då? Precis. Som du säger, vad finns det vi kan hugga taget som är bra?
Ja.
Hur kan jag lyssna mer? Vad är det som, kan jag hjälpa dig på? Hur kan jag hjälpa dig?
Mm. Och där tänker jag också, om vi pratar lärarutbildningen då, att eftersom att psykisk ohälsa, det är ett faktum. Det är ju någonting att lyfta, att hur bemöter vi elever som mår dåligt på många olika sätt. Till exempel på det här relativt enkla sättet, var snäll. Mm. Hur svårt kan det vara liksom? Säg vad roligt det var att se dig när de väl kommer. Sen tycker jag också att alla lärare borde få någon form av utbildning i hur man bemöter ångest och panikångest. För det upplever jag ju mycket. Och just när elever får ångest för första gången, att de blir så rädda. Och hade jag inte levt med ångest själv, så hade jag nog också tyckt att det var jättesvårt att veta hur man ska hantera det. Men bara det här liksom att kunna berätta för någon att det här är ångest, det känns så här, det kan kännas så här, det är inte farligt, det kommer att gå över, det är jätteobehagligt. Och sådär, och likaså det där frågat, är det okej att jag håller handen på dig, eller vill du hellre att vi hela tiden så... För att det jag tror, nu gissar jag hejvilt, att många får panikångest för första gången i skolan.
Det är ju superviktigt det du säger. Och
då tror jag att då kan man ju också förebygga hur man hanterar nästa gång man får ångest. Att det var ju obehagligt, men det var ju också övergående och sådär.
Vi får skicka ut en shoutout till alla lärarutbildningar. Vi har ju hört av oss till flera lärarutbildningar och just frågat vad är det ni utbildar i nu när du kommer till MPF? Vad är det för stöd och utbildning ni ger till framtidens lärare, så att de har med sig kunskaper? Och den frågan du skickar med tycker jag var väldigt viktig. Just när det kommer till ångest, vad lär vi våra lärare? Så att inte de står handfallna.
Nej.
Det är onödigt.
Och där tänker jag också, när jag tänker ibland på mig själv som en smitta. Om det finns något positivt, en positiv synonym till smitta. Nej, men att om jag är så kärleksfull jag kan och sprider det här att olika människor är bra och att så här funkar ångest och detta, så kanske de i sin tur sprider det till två eller tre till, och så är de i sin tur sprider det till två eller tre till, och då har man ju, då har jag kanske gjort något litet bra för flera än bara de jag träffar. Och där, det tänker jag också, när de här blir vuxna, när de kommer ut på sina jobb, förhoppningsvis kommer de ihåg någonting av detta då som de kan använda sig utav.
Så är det garanterat. Ja,
men jag får inget kvitto på det förrän jag skickar ut en fråga på Instagram. Vad har jag gjort? Och det är inte för att jag själv vill ha någon bekräftelse, för det är inte det som driver mig, utan jag vill känna att jag gör det jag kan för dem jag kan.
Du gör en fantastisk insats, Matilda Karlsson, det kan du vara säker på. Årets lärare bland annat, och numera också då poddgäst i Berätta alltid det här. Matilda, vi är så otroligt tacksamma för att du har kommit hit och delat med dig så generöst av dina erfarenheter och insikter. Du har fått mig att börja gråta, och jag av lycka och hopp snarare än någonting annat. Så jag hoppas att du har berört många där ute. Har du som lyssnar tankar, funderingar, hör gärna av dig. Man kan ju faktiskt boka Matilda Karlsson som föreläsare också. Kanske så att hon borde komma till din skola eller någonting annat och berätta lite grann om ledarskap och tankar om hur man kan leda sig själv för att leda andra och annat klokt. Tilda, är det någonting du vill hälsa till alla som lyssnar?
Ta med er de fina tipsen och kunskaperna. Jag tycker det är så bra att du pratar om det här. Och det, var inte rädd för förändring.
Nej, var inte rädd för förändring. Matilda, några sista ord du vill skicka med till lyssnaren?
Ge aldrig upp. Nej, det var klyschigt.
Nej, men det är inte fel.
Ge dig inte.
Nej, vi ger oss inte. Vi ger oss aldrig. Och med de orden säger vi
tack för att du har lyssnat.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues.
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.